Författaren Kerstin Strandberg är född 1932. Hon började som bildkonstnär och studerade bland annat på Konsthögskolan i Stockholm innan hon som 35-åring debuterade som författare med Som en ballong på skoj. Det var år 1967 och sedan dess har det blivit en rad egensinniga romaner, ibland hybrider, eftersom hon är en författare som i sitt skrivande ständigt sysslat både med sitt jag och med själva skrivandet och som formmässigt är en av de vigaste stilister vi har på svenska. Hon är också, eller kanske just därför, rikligt prisad genom åren. Och nu är hon aktuell med Skura ut, med underrubriken En bok om lidelsens sista detaljer, eller En faun kremeras. På omslaget står det också: det var bara så att det inte gick så bra för mig att leva om jag inte hade några fragment ur livet att laborera med. Och jag säger välkommen till Ulrika Milles, litteraturkritiker.
Tack.
Som liksom jag då läst och fascineras, får man väl säga, över den här boken.
Ja, hela Kerstin Strandbergs författarskap är hur skulle mitt liv vara utan det? Och det här är liksom en sammanfattning, en helt unik sammanfattning av 50 års skrivande.
Mm. Du sa också helt unik om just den här boken i Kulturnyheterna. Hon skriver som ingen annan, sa du, oundgänglig för alla som vill tänka och skriva. Mm. Det är ju väldigt stora ord.
Ja, men det här är ett författarskap som är värt det. Hon har alltså en väldigt speciell sensibilitet, både i sin stil som på något sätt döljer hela tiden smärtan som hon egentligen skriver om och som tidigare på 70-talet oftast kallades för bekännelselitteratur när kvinnor skrev det. Nu får ju Knausgård också den etiketten, så ibland går väl tiden lite framåt. Men hon har liksom lite grann hamnat i skuggan, tycker jag, av Kerstin Thorvall och Birgitta Stenberg, generationsmässiga och jättestora, intressanta, har stort inflytande, men skriver, har liksom blivit sammanfattningar att hon skriver om den stora friheten och modershat. Och Kerstin Strandberg och Susanne Axelsson också till exempel skriver om motsatsen. Att längta, att aldrig få nog, den stora bristen. Mm. Och hela hennes författarskap, kan man säga, handlar om att få uppleva längtan efter närhet och längtan efter att uttrycka sig som konstnär. Mm. Och nu så går hon tillbaka och talar om, så här gjorde jag och det här misslyckades jag med och det här blev bra.
Och hon berättar också just om detta, för hon blev ju föräldralös tidigt. Mm. Hon förlorade båda sina föräldrar och fick bo hos sin farmor och farfar.
Just det. Ja. Ja, det återkommer ju hela tiden i allt hon skriver. Fast det intressanta är ju att på 70-talet så är det så dolt under hennes superspeciella satiriska stil. Det här. Hon skriver ju vilt och svart och ironiskt. Och många säger så här, jag blir nervös av det här. Det är kåserande eller det skrämmer mig. Det är liksom någon väldig ambivalens i det. Men det är ju poängen hela tiden. Mm. Och att hon hela tiden sätter allt på spel. Nu i den här nya boken så står det ju på försättsbladet till läsarna en roman, frågetecken. Ja, på sätt och vis. Och det är otroligt frustrerande varje gång man läser den, därför att man aldrig vet, men det är poängen. Mm. Nu kan man ju pussla ihop allting så att man kan få en helhetsbild, men det är fortfarande inte riktigt klart.
Men du nämnde också det här satiriska, för hon skriver ju också genomgående i den här boken om hur hon söker efter värmen, eller hon vill komma åt värmen. Hon är själv trött på att hon var den här satiriska författaren. Hur tycker du att det går med det där? Och hur definierar man värme i litteraturen?
Det är superintressant, men där har hon ju också, det är det jag menar, att hon är en handbok i konsten att skriva. Den ser ju inte alls ut som handböcker brukar göra, om jag tänker Bodil Malmstens fina eller Stephen King som alla återvänder till. Det finns ju många som helst goda exempel, men den här är ju, den säger ju ingenting om att den handlar om att skriva, utan, men vi vet att den handlar om ett långt verk. Alltså, värmen är det som inte är distans och isighet, som inte är skam och rädsla. Men de känslorna finns hela tiden närvarande i det hon gör, samtidigt som hon visar fram det. Och tidigare då så dolde hon det under satiren. Mm. Nu kan hon liksom visa hur det fungerar. Och det är det som är ett extremt modernistiskt drag hos henne också. Därför att hon skriver hela tiden litteratur. Och sen sipprar det här privata, som tidigare var väldigt skambelagt för en kvinnlig konstnär, fram.
Mm. För hon har ju också pågående diskussion i den här boken om dels fiktionen, som ju hör ihop med det du säger nu, men också om sanningen, som också hör ihop med fiktionen i sin tur. Alltså hon,
ja,
hon vill ju undersöka det här. Vad kan man skriva om? Vad ja, får man skriva om andra människor? Ja. Var går gränsen? Skulle du säga att hon kommer fram till någonting som du tycker?
Ja, alltså hon är ju ganska tydlig, återkommer till det hela tiden. Hon skriver ju aldrig tydliga kapitel eller stycken, utan när man har läst hela boken så ser man skikt i den här, ja, vad ska jag kalla det? Det blir mycket metaforer här kring städandet, men någonting, det här skurvattnet, mm, alltså det lägger sig på botten, så är det de tunga sedimenten som är viktiga. Jo, hon ifrågasätter ju, har jag utnyttjat människor? Människor jag känner som har berättat om sina liv, anekdoter jag har hört, saker som har gripit mig men som kanske inte har, jag inte känt mig rätt att äga. Men vem, alltså, hon menar att berättelser, minnen kräver att bli berättade. Och vem äger de där minnena när de väl är berättade? Mm.
Det gör så vi att, alla tillsammans.
Ja, man har rätt att skildra det. Men hon går ju ganska långt och drabbas av stark ruelse tills hon liksom återtar sig. Tvivlar jag på det här så tvivlar jag på litteraturen. Mm. Och det kan hon ju inte göra.
Nej, för jag, nu när jag satt och jobbade med det här programmet så tänkte jag på det här. Är det här en sorts dödstädning helt enkelt i bokform? Det är det ju i någon mening, eller?
Ja, eller det värdefulla är väl att det är väldigt sällsynt en författare tydligt som hon gör. Det här är kanske min sista bok. Och den är ju live and kicking som väldigt lite annat, kan jag tycka, för att hon fortfarande har en stil som är, som du sa, den vigaste i svensk prosa. Det är precis vad den är. Den är helt oförutsägbar och den är lite riskabel också, därför att man som läsare är inte riktigt säker på vad som håller på att hända. Det är därför det är så spännande att läsa henne. Och lite otäckt också, som jag sa. Så att, ja, det kan man väl kalla det, men framförallt är den här, alltså, smärtpunkterna i hennes konstnärliga process. Hur hon har övervägt och vad hon inte har vågat säga och hur hon istället har agerat och vilka husgudar hon har haft. Hon ger en väldigt fin slutlista med litteraturtips över författarskap som har varit betydelsefulla, som också gör det till en handbok. Så jag tycker verkligen att man ska läsa den så.
Men det är väl också en sorts städning så tillvida att hon också vill skriva, just apropå berättelser, de som hon inte har vågat berätta tidigare. Nu vill hon berätta dem på riktigt. Alltså, hon vill på något sätt göra upp med de här olösta konflikterna i livet.
Ja, det, jag vet fler. Nu har det ju kommit fler recensioner idag. Och det är fler som pratar om det. Jag uppfattar inte det riktigt, utan jag tycker fortfarande att hon är framme och liksom känner på hur det bränner till och beskriver lite omständigheterna av vad hon gjorde. Hon skriver ju, har ju en naiv stil ofta som är väldigt bedräglig, men då skriver hon i hennes första, eller någon av de tidigare, så pratar hon om berättelsernas modiga brandsoldat. Det är en berättare, hon har alltid en väldigt viktig berättarröst. Som tar läsaren i handen och gärna tilltalar ni läsare, ack läsare och sådär. Det är en väldigt gammal tradition. Mm. Och nu skriver hon om berättelsens vaktparad. Det är någonting, alltså, att de här berättelserna drar fram som en underström i hela samhället. För det här handlar ju mycket om klassskillnader i den nya boken också. Varifrån hon kom, hur svårt det var att ta till orda. Så att det är en uppdaterad variant av 70-talets frigörelseroman, den som hon skrev 1978, Skriv Kerstin skriv, som också borde bindas in med den här och läsas av alla.
Du började ju med att nämna några av den här generationens kvinnor, tala om precis det här med bekännelselitteraturen där Kerstin Strandberg är lite speciell. Vi ska strax få höra en klassiker här i P1 Kultur som handlar om Ulla Isakssons Paradistorg och om filmatiseringen av den. Hur skulle du säga att hon står i förhållande till en sån författare, eller Ulla Isaksson, går hon in i den här gruppen? Hon skriver nästan bekännelselitteratur.
Ja, jag skulle säga att tematiskt gör hon det definitivt, för att det handlar också om den här längtan efter vad är det att vara mor och vad är det att vara barn, alltså i maktförhållanden och kärlek i brett. Men Paradistorg är något av det bästa som har skrivits, så det beror ju på att den är så förtvivlad och ambivalent, precis som Kerstin Strandberg hela tiden skriver. Mm. Där tycker jag det finns en likhet. Inte språkligt kanske, men just tematiskt, det finns ingen lösning. De tre gestalterna i Paradistorg har ju ingen lösning på kvinnoproblemet, utan tragedin fullbordas.
Mm. Jag hinner med en fråga till, och det är det här att hon är så drabbad av modernismen, Kerstin Strandberg. Hon skriver om att hennes inspiration, det är liksom James Joyce, Virginia Woolf och Picasso. Mm. Det är inte heller, det är också stora anspråk. Hon är på något sätt väldigt stor och ödmjuk på samma gång.
Ja, jo, men det är en bra beskrivning. Och hon har, jag tycker ju att hon har varit väldigt osynlig. Hon skriver otroligt salt ironiskt om det, om osynligheten i den svenska offentligheten. Och det tror jag är för att hon inte har varit bara en sak. Hon har varit den här högmodernisten samtidigt som hon har skrivit om det som precis tiden talade om att vara kvinnlig konstnär. Så att det, där finns det ju väldigt starkt. Och den här stilen som jag tror många har svårt för. Man vill ha bekännelse eller någonting privat. Och det får man inte, faktiskt inte ens nu i den här boken, som kanske är den sista.
Tack, Ulrika Milles.